Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej och varmt välkomna till podcasten Sorgsnack med mig Lia. Idag har jag med mig en gäst, Linda Westerberg, som är mamma och terapeut. Linda förlorade sin son Elias den 30 augusti 2020. Elias blev endast 21 år gammal. Hans död inträffade under oklara omständigheter. Det här kommer vi att samtala kring, men även hur det är att som terapeut själv gå igenom en sån här svår förlust. Så jag säger hej och välkommen till podden, Linda.
Ja, men tack så mycket.
Hur mår du idag?
Ja, jag kan säga så här att det har ju gått lite drygt 3,5 år. Och jag är så tacksam att jag faktiskt har kommit i kontakt med dig, Lea. Och jag har väl insett, precis som du nämnde, att ibland så kan det faktiskt vara hjälpande att sitta som terapeut. För att jag tror att jag har nog försökt att vara så stark. Och jag har nog haft mycket verktyg inom den här terapeutiska verktygslådan för att kunna ta hand om mig själv. Men det har också varit så att jag har rasat och jag har nog inte varit medveten om ibland när jag har rasat. För jag har försökt att ska vara så stark och så vidare. Så att det är väl det. Men jag kan väl säga att idag så finns det väl många glädjeämnen. Och det är väl för att jag har lärt mig på resans gång och mycket genom att faktiskt ha pratat med dig också, hur man kan glädjas åt det positiva och det som faktiskt var Elias i livet.
Och vi ska ju gå in lite mera just om Elias, och du kommer berätta om honom, vem han var. Men vem är du? Vem är Linda? Om du kan berätta lite kort för våra lyssnare.
Ja, Linda är en blir riktigt vuxen i år. Jag fyller 50 år. Så det är en stor händelse i livet. Och jag bor uppe i Luleå. Och här bor jag med sambo och två bonusbarn, som eller barn då, med tonåringar och mer eller mindre vuxna. Och sen så har jag själv då 29-åriga sonen, och sen så har jag då Elias som fyllde 25 nu i mars, men det firade han då i himlen.
Mm.
Och som sagt var, utbildade mig till terapeut redan 2017 och då inom beroende, men har då under alltså, de senaste 2 åren även läst till traumaterapeut då, för att kunna mer förstå det jag själv egentligen sitter i, helt enkelt. Så det är väl jag i korta drag. Har en fantastisk hund som vi tog året, sommaren efter att Elias hade dött. Och det har blivit min lilla bebis, helt enkelt. Det är en ny Elias i familjen.
Vem var Elias? Kan du berätta lite om din son?
Ja, alltså Elias har ju, det har alltid varit fart och fläck kring den där lilla killen sen han kom ut. Det var en ganska knepig och långdragen förlossning. Så att det var till och med, det vart extra ultraljud och så vidare, för att man trodde att det var ett sätesbarn, att det var en liten tjejrumpa man kände. Men han hade bara ett litet väck på huvudet som gjorde att det lurades lite grann. Och efter han helt enkelt väl kom ut efter en långdragen förlossning, så har han alltid varit alltså en glad kille som har lätt tagit till sig, alltså människor har lätt tagit till sig honom. Och det har varit stora intressen kring skotrar, bilar, cyklar, jakt och fiske, så det har varit väldigt mycket ute i naturen och skog och mark med morfar, har varit mycket med morfar och jagat och fiskat, och sen när han blev äldre så har det varit mycket vänner och så vidare, så att och har haft lite jobbigt i skolan. Han fick en diagnos ganska sent i livet. Han började till och med gymnasiet innan han fick veta att han hade ADHD och även dyslexi. Och det vart ju en sån här liten check, för att han alltid haft lite jobbigt i skolan. Och när vi då fick veta att han hade dyslexi, alltså då att bokstäverna hoppade runt för honom lite, så var det ju väldigt tydligt att det här med att sitta i skolan och lära sig saker, det var ganska jobbigt för honom. Och så det fick han ju veta väldigt sent i livet. Och det var väl en viss sorg i det, men som sagt har varit en fantastisk kille och lyckades i alla fall. Han gick faktiskt gymnasium på ett lite speciellt sätt, och det var hans rektor på gymnasiet som fångade upp honom, så han fick gå en yrkesutbildning. Så han gick bara 2 år gymnasium och sen så fick han komma ut och jobba som byggnadsplåtslagare och blev kvar där. Så att det var det han jobbade med hela sitt liv, som byggnadsplåtslagare. Men mycket fart och fläkt och mycket, det var lite roligt. Han hade faktiskt en tjejkompis som på begravningen hade skrivit i hans, vi hade en sån här gästbok, och där hade hon skrivit att du var som en bamse. Och han var ju ganska stor, Elias, han var nog närmare 1,90 lång och ganska kraftig kille och älskade att kramas. han tyckte jättemycket om att kramas. Och det gjorde han öppet med mig, och han var kramig mot sina vänner och så vidare. Så att det var mycket kärlek i en ganska stor kropp. Så att, ja.
Vilken fin egenskap.
Så var det.
Och fina att han blir ihågkommen för dig också.
Jo, för det är faktiskt, jag vet att det var någon som sa det av hans vänner där, när vi hade ganska flitig kontakt i början av hans bortgång, att ja, men alltså Elias var som ändå en som lärde oss att kramas, för att han tyckte om det. Han tyckte om att kramas, och han kramade i alla oss kompisar och sådär. Så att det var så han var, så vi har fortsatt med det. Det var en bra egenskap han förde med sig.
Ja, men verkligen. Så fint.
Mm.
Och just det här att kunna lära ut andra att kramas mer.
Jo, för om det är någonting vi behöver så är det ju det. Och det kan jag väl tycka att killar behöver vara lite mer mjuka och kramiga. Det är ju oftast att killar ska vara lite macho och lite hålla uppe fasader. Jag tycker det är en bra egenskap om de kan bli lite kramig.
Mm, så är det verkligen.
Så att det är ju sådana saker som man minns nu när man tänker tillbaka på honom. Så är det ju de sakerna man vill berätta om och minnas och titta på bilder. Och det är ju de sakerna som man vill minnas honom för, helt enkelt, och inte så mycket det här som den här natten, kvällen, när saker och ting gick tokigt.
Det förstår jag.
Mm.
Men om vi ändå backar tillbaks bandet lite här då, eftersom vi ändå ska gå in och prata om det. Kan du berätta, vad var det som hände den där natten i augusti 2020?
Mm. Ja, redan kvällen innan så hade Elias skickat till mig. Han satt och höll på att plugga. Han ville ta jägarexamen. Och han satt och plugga, och hans flickvän skulle iväg på en fest. Han skulle iväg på kräftskiva. Men sen så hördes vi inget mer, och det blev lördag den 30. Och han skickade bara ett sms under dagen att ja, men det var, han skrev att det var ingen kul kräftskiva, men han berättade som inget mer. Och sen så går vi och lägger oss, jag och min sambo, och Elias var då hos sin flickvän i Boden, och vi bor ju som sagt var i Luleå. Och vi går och lägger oss, och klockan 05:52 så vaknar jag av att det bankar på dörren. Och då blir det ju så att man förstår ju först inte. Det fortsatte att banka, och det bank och det bank. Och till slut så tar jag upp telefonen, och det då jag ser det här 05:52. Och bara, men gud, vad händer? Så jag rycker åt mig en t-shirt och går ner för trappen. Och ser då att utanför dörren så står det ju två poliser. Och då blir man ju så här, alltså man förstår ju som inte, tankarna bara snurrar, och man fattar ju som inte, är det något, vad har nu något, någon har gjort någonting. Så jag öppnar ju, och då frågar de ju, de här poliserna, om är det möjligtvis så att du heter Linda Westerberg? Och ja, då vill vi att du går in, och vi ska gå in och sätta oss. Och då får ju tankarna ännu mer. Alltså då kände man ju hur det bara började knyta ihop sig i kroppen. Och jag förstod ju som inte, men gud, vänta nu, vad är det som kan ha hänt? Alltså tankarna bara snurrar. Och jag kan säga att första tanken är att det har hänt min äldre son någonting. Och vi går och sätter oss vid köksbordet, och den ena polisen tar fram ett block. Och han börjar bläddra i det här blocket och säger då att vi måste tyvärr meddela att din son då, Elias Westerberg är påträffad död nedanför sin lägenhet. Och jag förstår ju först inte vad de säger. Alltså jag kan ju verkligen inte ta in det här, för att jag förstår inte vilka ord. Och jag, alltså min sambo kommer ner för trappen och han blir ju helt i chock och springer och börjar ringa till våra bonusbarn var här, eller mina bonusbarn var här, så han börjar ringa till deras mamma. Och jag bara sitter där och jag känner alltså hur marken bara rämnar under mig. Och till slut så bara drar det igen, så alltså jag kan inte andas. Så jag får ju som en sån där riktig panik och jag börjar ställa frågor. Och då säger den här polisen, och det är väl såna här saker som är så svårt för oss att ta in. Därför han säger bland annat, som han påpekar, att Elias är påträffad nedanför balkongen där han då bodde hos den här tjejen. Och han har bara kalsonger på sig. Och det här kanske för vissa kan tyckas, ja okej. Men för mig så blev det här ännu jobbigare att ta in. Därför att om det var någonting som jag visste, så var det så att min son knappt gick i kalsonger, shorts eller någonting här hemma. Och för mig var det en första grej som jag så här hakade upp mig på, att av vilken anledning är min son påträffad i kalsonger? Och alltså ute, för att jag menar det händer ju inte. Han är inte den som vistas bland människor ut, alltså i bara kallingar. För han mådde lite dåligt över att han var lite smårund och sådär. Så att det var som, det hände som inte att han gjorde det. Mm. Och det var ju som första som gjorde att mina tankar bara snurrade iväg ännu mer. Att jag kände att, men vad säger de? Och det här var någonting som han upprepade, den här polisen, flera gånger. Det var som att han såg nog på mig att jag inte riktigt förstod vad han sa. Så att han upprepade, ja du hör att han är påträffad och i bara kalsonger. Och varje gång han sa det så var det väldigt konstigt för mig. För det var som att han nästan också, jag upplevde nästan så att han också tyckte det var konstigt.
Mm.
Och det här är ju fortfarande idag någonting som vi i familjen inte kan släppa. För att det som är ju att det här är från andra våningen. Elias är påträffad alltså i en lägenhet på våning 2. Och för många år sedan, som jag sa från början, så har han jobbat som byggnadsplåtslagare och han påträffades alltså han ramlade från ett husbyggnation och klarade sig. Och för oss i familjen så känns ju det som att av vilken anledning skulle han hoppa från andra våningen om det vore så att han tog sitt liv.
Mm.
Och jag menar, det är ju sådana frågor som naturligtvis fortfarande ligger kvar hos oss. Därför att den enda som kan ge det svaret, vad som egentligen hände, han ligger ner begravd. Men det gör ju naturligtvis att vi anhöriga och familj och vänner har extra svårt att gå vidare, eftersom de här frågorna finns. Alltså, för jag menar, att förlora ett barn på vilket sätt det än är, om det så är sjukdom eller suicid eller olycka, eller så är det ju en tragedi som är så stor för oss alla föräldrar. Men då att fortsätta att gå med de här frågorna som man inte kan få svar på, och där vi allihopa faktiskt inte kan se att det här var ett suicid. Och det är väl det som också på något sätt är att, jag menar, i statistiken så är han ju ett obekräftat suicid. Alltså i Socialstyrelsens papper så är det ju ett obekräftat suicid. Men det är ju fortfarande jobbigt att ha så många frågor. Så är det.
Ja, jag tänker att precis som det du nämnde, att oavsett hur man förlorar ett barn eller någon annan anhörig närstående, så vill man ju veta vad har hänt.
Mm.
Och sätta det här pusselbiten då som saknas för att kunna bearbeta det.
Mm. Jo, det är ju som, jag menar, hans bror har ju som, han har sagt att ja, men jag orkar inte, för att det gör för ont. När jag tänker på att, ja, men typ att någonting kan ha hänt, eller att det var i affekt, alltså att de hade bråkat, eller att det var saker så han bara, jag kan inte tänka på det, utan jag måste, för att skydda mig själv och kunna gå vidare med livet, så måste jag ändå tänka att det var någonting som han fick i sitt huvud och kanske ångrade sig, men att jag måste ändå tänka så för att jag ska kunna gå vidare. Och det är ju, jag önskar väl att jag ska kunna komma dit, men tyvärr just nu så har jag inte riktigt kunnat släppa de här frågorna, och känner väl att jag behöver nog inom närmaste tiden söka kontakt med de poliser som var på plats, för att i alla fall få den information jag kan få av, vad heter det, ja, de som var där. Alltså de som i alla fall kan svara på de saker jag behöver få svar på, helt enkelt.
Men när du säger att du kan inte släppa det och förmodligen kommer inte kunna göra det, så kan jag verkligen någonstans relatera till det, för att som mamma så är det ju väldigt svårt. Vi vill ju veta, vi vill ha svar, vi vill ju ändå kunna få hela bilden av vad som har hänt.
Mm.
Och samtidigt så tänker jag att det inte har gått så lång tid ändå. Sen är ju allt relativt också. Vad är egentligen lång tid och så, när man är med om det värsta man kan vara med om. Men du säger ju att det känns som att trots att det har gått 3 år, men jag tänker att 3 år är ju inte så lång tid. Så jag förstår att du fortfarande söker svar.
Ja, nej, men och sen är det ju det att det har hänt så mycket saker under de här åren. Alltså jag har blivit konfronterad av människor, alltså unga människor som har då typ nästintill antytt att de har sett eller har hört eller och så vidare. Och det gör ju att det sätter också igång frågor, för att man så gärna vill hitta, alltså få någon som vet någonting eller som kan i alla fall stilla det där. För precis som jag menar, nu när man sitter och jobbar mycket med sin egen sorgebearbetning, så inser man ju att det är många saker som man kanske ibland behöver ett svar på också, för att kunna, jag menar, för sorgen kommer jag ju alltid att bära med mig, och speciellt kanske inte sorgen, men saknaden kommer jag ju alltid att ha. Men jag menar, saknad är ju någonting, jag menar, flyttar en vän och vi inte vet varför vännen flyttade, så kan det ju kännas jättejobbigt att sakna vännen. Och här är det en person som till och med har avlidit och inte finns mer. Och då är det ju ännu viktigare att få veta saker. Och vi, så att,
ja, du sa ju att det fanns ju andra personer i närheten när det här hände. Hur har du kunnat hantera det? Alltså att veta att det kanske finns de som, ja, förhoppningsvis ändå vet vad som hände. Men hur är det? För att du har ändå inte fått de svaren som du vill och behöver, framförallt. Men att ändå veta att han var ju inte ensam. Nej. Den dagen eller den natten när det hände.
Nej. Nej, och det var ju så att han, han var ju i sin flickväns lägenhet och bara en stund innan egentligen allting det här hände så träffade ju han sin kusin. Och för det var en cruising i Boden den här kvällen och han hade varit chaufför. Så att kusinen kom fram och frågade om han kunde köra hem henne. Men hans bil var då inparkerad så att han hade sagt att tyvärr jag kan inte, men jag kan fixa någon kompis som kan köra hem dig. Och då hade han sagt att jag är så less på fulla människor. Gud vad jobbigt det är med fulla människor. Och det som vi vet är ju i alla fall att hans flickvän kom hem och de har då i det här enligt hennes utsag och då blir vi ovänner och det har lett fram till olika argumentationer och så vidare. Men det som har varit lite sorgligt och det är ju det att det har som blivit så många olika berättelser i vad som hände den här kvällen. Och det är ju det som har varit tungt. Därför att hade det varit en och samma historia hela rakt igenom, då hade det varit lättare att verkligen, okej, det var så här det var. Och så hade man fått acceptera det. Men när det har som framkommit från olika håll med olika berättelser så blir det ju den här, alltså då kan du som aldrig få lugn och ro. Och jag hade väl bara önskat att det hade varit att hon hade kanske sagt att ja, men vi gjorde slut och det blev bråk och ja, det här hände. Men där och då så sa hon ju som att nej, men jag förstår ingenting. Det var som, ja men så har ni gjort slut? Nej, nej, nej. Fast det stod ju att hon då hade sagt till poliserna i polisrapporten. Och så det var ju så många såna här saker som har stått på ett ställe i en polisrapport och sen så sägs det något annat. Och då blir det ju att man känner som den här anhöriga att men snälla, en människa är död. Mm. Måste man faktiskt vara ärlig. Alltså, jag skulle ju mera kunna hantera det om jag hade fått ärliga svar. Och det är väl det som jag fortfarande har ett hopp att kanske en dag att jag kommer att få i alla fall 100% ärligt att så här var det. Utan någon annan version eller lindat in eller hållit tillbaka med saker som behöver fram. Utan att det kommer en dag när jag i alla fall kan få de svar som jag behöver även där. För det är ju svar som inte ens poliserna kan svara på. För de kom ju senare. Alltså det här hände ju innan de kom på plats.
Mm.
Så att. Så det är väl en önskan. Att. För att kunna få så många pusselbitar. Precis som du sa tidigare. Där, att ja, men det är ju pusselbitar. Och man lägger ju pusselbitar. Och hur än är. Oavsett hur små eller stora barnen är. Så är det ju så precis som du nämnde Lea, att vi mammor. Vi känner ju våra barn så bra. Och när saker och ting går utanför det vi ändå känner. För det är ju lite grann som jag sagt. Hade Elias varit full i alkohol eller droger eller tabletter eller vad det än är. Så hade det kanske varit lättare för mig att då kunna förlika mig med att det var ett suicid i affekt eller ja, så. Det är ju där som jag kan tycka att det finns som inte, det skulle inte ske. Alltså då hade han varit så upprörd när han kom hem, men då hade han ju suttit kvar med kläder i soffan och väntat på att flickvännen kommer hem. Då hade han ju inte kunnat ha ro och ta av sig kläderna och gå och lägga sig. Och det är ju sånt som jag som mamma vet. För jag kände ju honom. Jag visste ju hur han reagerade. Och jag menar han hade nämligen en relation med en tjej. Typ det tog slut ungefär ett år innan den här incidenten. Och då var han ju så förtvivlad. Men det fanns ju aldrig en tanke på att han skulle då exempelvis ha valt att avsluta livet. För visst, han var ledsen, men det var ju inte det han såg. Och samma sak, han skulle ju igen, han hade ju framtidstro, för han satt ju som sagt var bara kvällen innan och pluggade till att han skulle ta jägarexamen. Han skulle ha varit tisdagen efter det här hände, så skulle han ha varit och tittat på en tomt, för han var sugen på att bygga hus. Så att han var ju inte en person som inte egentligen ville leva, utan
när du tänker tillbaka kan se några varningsflaggor eller så.
Alltså inte direkt som vi har sett så, utan det är ju mycket som blev i den här relationen som han gick in i, och det kanske var inte helt rätt, men jag menar, han var ju blind förälskad i henne och så vidare, men ja, det är väl där som han förändrades väldigt mycket. Alltså han blev en väldigt annorlunda kille faktiskt, men så att det är ju det är den enda saken man kan se blev lite skillnad.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men det har ju varit väldigt, väldigt skönt, för jag har ju haft ett otroligt stöd av hans vänner, och det har nog varit min räddning under de här första åren. För de har haft, när han, eftersom det var cruising då när det här hände, så och de två åren efter, då var det till och med så att de hade alltså en del av cruisingen där alla hade satt till minne av Elias och hans, när han föddes och när han dog, hade de på sina bakluckor alla bilar. Så det har varit jättefina, och hans ena bil köpte en kille, och han är fortfarande, han är så gullig, han skickade till mig här bara i höstas att, ja men du har ju inte sett bilen något i sommar, så här kommer lite bilder på bilen. Och så att de är ju, har varit ett jättefint stöd, och jag är så otroligt tacksam över dem, för jag kan ju lugnt säga att ungdomar har faktiskt lättare att hantera sorg än vad vi vuxna har på något sätt. De har lättare att vara i det här. Och för det var ju, vi hann ju inte ens, alltså det var ju det som var lite kaosartat när vi kom hem. Alltså när polisen hade varit här, så körde de ju upp oss på akuten, och där så fick vi ju då komma in och träffa honom först. Och det som var det värsta där var att han hade en kedja, en ganska grov halskedja som han hade fått av mina föräldrar i 20-årspresent. Och den där halskedjan hade de ju måste klippa av då, ambulanspersonalen. Så jag fick den det första som hände när vi kom in på akuten. Och jag kommer fortfarande ihåg känslan av att få den, för den var alldeles, alltså den hade de som spola av, så antagligen hade det väl varit blod på den eller någonting. Och bara känslan av att få den där halskedjan, alltså det var som en första grej som verkligen var så här, oj, alltså han är verkligen död. För att jag tror att fram till dess så kände jag nog bara att nej, men det här är inte på riktigt. Alltså det kan inte vara han. Det måste vara någon annan.
Mm. Som vi är på väg att träffa. För svårt att ta in.
Mm. Ja. Så att när den här sköterskan tog och gav mig den här så minns jag som sagt var den här känslan av att få den här kalla, blöta halskedjan i handen. Och så frågade de om jag ville gå in till honom direkt eller om jag ville prata med en läkare. Och jag kände att jag var tvungen att få prata med en läkare först för att jag kunde inte. Alltså jag kunde verkligen inte. Jag stod där utanför det här rummet och bara nej, men alltså jag måste. Det var som att jag ville skjuta fram det här att få gå in i den här salen. Så att, och läkaren som kom tillsammans med sjukhusprästen, läkaren var fantastisk. Sjukhusprästen var ännu mer fantastisk. Alltså verkligen satte sig ner nära mig och verkligen satt och pratade lugnt och berättade då att de hade försökt i 47 minuter med återupplivande saker. Därför att det var ju det att han hade ramlat på ett sätt som hade punkterat brutit ett revben som hade punkterat lungan. Så att han hade ju som blodfylld, lungan var blodfylld. Och så att de hade försökt att få ut blodet ur lungan för att det var ju typ en form av kvävning helt enkelt som han hade. Och sen så var det ju även då andra skador, men det sa de just där och då, så sa de som att han är helt intakt. Han är inte det minsta skadad som de såg. Och det var ju, för jag ska ju säga att fram till här egentligen, och egentligen fram till vi träffade flickvännen, så visste ju inte jag var den här tjejen bodde. Jag visste ju inte om hon bodde i en lägenhet på 12:e våningen eller 3:e våningen eller, alltså, så jag visste ju inte, utan det enda de hade sagt var ju att han hade påträffats nedanför balkongen. Mm. Så att där och då visste ju inte jag, vad kommer jag att få se? Alltså, ser jag en som är helt i delar eller vad kommer jag att se för person? Och jag tror att när de då förklarade att de hade hållit på i 47 minuter med återupplivande, då var det i alla fall att jag insåg att okej, då kan han ju inte ha varit helt krossad, eftersom då finns det väl ingenting att försöka återuppliva. Men så när vi väl har fått...
Så då var han vid liv helt enkelt?
När ja, alltså, exakt. Alltså när han påträffades nere på backen var han ju vid liv. Så att, och det, de som var först på plats försökte ju också med alltså hjärt-lungräddning och då såg man ju på backen, så hade det ju sett ut som att han hade försökt att ta sig därifrån till och med. Alltså han hade ju försökt att krypa. Mm. Och det här var ju då därför säkerligen också, för att man visste ju kanske inte att han var trasig inuti. Och man då håller på och med hjärt-lungräddning där och så är han trasig inuti kroppen, så blir det ju kanske en... Ja, påfrestning så att det inte riktigt
det
blir
så. Det kan försvåra.
Mm. Exakt. Och sen så valde vi ju då att gå in. Och när jag kommer aldrig att glömma, för att när jag kom in så var ju det här, alltså det hade ju kanske bara gått, det här hände ju kanske vid 3-tiden. Om man tittar på polisrapporten och allting så är ju det här är någonstans kring 3-tiden som det larmas och så vidare. Och det här är ju då alltså 5:52 som de knackar på här, och sen så tar det kanske en timme innan vi är uppe, så att någon gång vid 6-7 tiden är ju vi, eller 7 i alla fall, så är ju vi uppe på sjukhuset. Så han är ju fortfarande varm. Han ser ut precis som vanligt. Han ser bara ut som han sover. Han hade ett litet, litet skrapsår på kinden. Men i övrigt så var han ju, alltså hans händer, han hade inga skrapmärken, han hade inga blåmärken, han hade ingenting som man såg så där, för han hade ju då, ja, han var ju utan kläder eftersom det hade de ju tagit av honom, eller rättare sagt, han hade ju bara kalsonger på sig, och så att det var ju, fanns ju ingenting där, men man såg att de hade en massa slangar, och det var ju det de hade försökt att tömma lungorna på blod. Men där var det också så svårt att förstå att han var död, för han var ju så fin, han var ju så intakt, han var ju inte alls, och just att han fortfarande var varm, alltså han var ju och strax efter så kom då mormor och morfar, alltså mina föräldrar, och sen så kom hans pappa och hans sambo. Och sen fick vi faktiskt inte vara där så länge, eftersom Elias skulle då kylas väldigt snabbt, eftersom man inte riktigt visste ändå om det, vad det här var, utan han skulle ju kylas för han skulle på obduktion. Vi fick ganska snabbt lämna honom där de sa att nu måste vi ta över, nu måste han snabbkylas och ni får komma tillbaka på eftermiddagen. Och jag kommer aldrig att glömma när vi kom hem. Därför att ganska snabbt så började telefonen att ringa. Och här insåg man ju hur fruktansvärt hemskt det är med sociala medier. Därför att det var folk som ställde frågor. Det hade gått rykten om att han hade hoppat från stadshuset i Boden. Han hade blivit misshandlad till döds. Han hade blivit skjuten. Alltså, du vet, det är så många saker. Och där får man, alltså det här bara kastas. Telefonen ringde. Det var folk som skickade på Messenger. Och man insåg att, men hallå. Alltså, kan vi få lite space just nu?
Mm.
Och men
ja, för ni har ju en knappt ens kunna påbörja att ta in det som har hänt. Att han faktiskt är borta. Ja, nej. Det ska man ju absolut inte behöva utsättas för.
Nej, och jag menar, där tänker jag, för jag menar, det här är ju ändå någonting som jag har pratat med andra föräldrar om, och man kan verkligen inte förstå ibland hur vi människor fungerar. Alltså hur vi människor kan tro att vi ska kunna ställa sådana frågor till andra. Alltså att just om vad som har hänt. Alltså, för jag menar, det här fick, för det här var ju typ vid 10 då. Ja, 9-10. Så att vi var ju fortfarande, om man tänker att hur händelseförloppet från 5:52, alltså några minuter i 6, till några timmar då vi måste åka hem, därför att de säger att ja, men ni kan inte stanna kvar här, för att det kommer att bli först på eftermiddagen som ni får komma tillbaka och träffa honom. Så det är ingen idé att ni sitter här. Far hem och försök att landa i det här hemma. Mm. Även om man egentligen inte ville, men det fanns ju ingenting att göra. Och där och då så hinner det hända så mycket på de här få timmarna. Så man inser ju hur människor kring så här nyhetsstoff och att vi verkligen, det går, ja.
Det går fort.
Det går fort.
Och väldigt fel ibland.
Mm, precis. Och sen är det ju så att det som var så jobbigt då, för att jag menar, det här var ju som sagt för 2020, och alla vet ju vad vi gick igenom 2020. Det var en pandemi. Som sagt, som vi alla vet som har förlorat någon anhörig, så ska ju saker och ting gå ganska så fort. Vi ska ju ganska fort börja planera på begravningar och allting. Och det är ju någonting som jag kan tycka är fruktansvärt att vi har. Att det ska vara bara några dagar så ska man börja planera en människas begravning. För att man är ju inte där egentligen. Man har ju knappt förstått. Och det som också var ju att helt plötsligt skulle vi sitta och bestämma vilka 50 personer som skulle få närvara.
Just det. Det här med begränsningarna som var då. Mm.
Och det var ju absolut inte lätt alltså. För att, jag menar, redan samma dag, alltså på eftermiddagen den 30 augusti kom ju som sagt då Elias flickvän och en kompis till honom med hans grejer. De kom med hans bil och hans grejer. Det är väl egentligen även där som vi har ett sånt stort frågetecken, för redan kvällen innan så hade han och hans flickvän bråkat och Elias hade packat ihop alla sina grejer och satt dem i bilen, men valde att sova i bilen därför att han hade ju varit onykter. Alltså han hade ju varit på fest och var ju onykter. Så han sov i bilen den natten. Så att hon behövde ju inte packa ihop någonting, utan det hade han ju gjort redan dagen innan. Och det är väl också ett sånt där frågetecken som kommer. Om han nu mådde så fruktansvärt dåligt, varför har han så pass klart, alltså han är så klar så att den kvällen så sätter han sig och sover i bilen istället för att sätta sig och köra hem då hit till Luleå där vi bor. Medans dagen efter när han är nykter så väljer han att göra en annan, alltså en drastisk sak. Det är sådana saker som gör att man också blir så frågande. Varför gjorde han inte det då, om det nu var så hemskt och han mådde så dåligt dagen innan när han var onykter?
Mm.
Alltså. Så att, men som sagt, och då kommer de ju hit med alla hans grejer dagen efter. Och då måste ju jag som, för jag menar han var 21. Jag hade ju inte full koll på allting i hans liv. Jag visste ju inte vilka hans vänner var. Jag visste ju inte vilka. Utan här blev det ju då den här grejen med att börja sortera bort. Vem är viktigaste vännerna? Vem är viktigaste släkten? Vem är alltså.
Och de i andra, allra närmaste.
Ja. Så att i den här sorgen som vi inte ens förstod, så skulle vi även börja planera det.
Ja. Och fatta, alltså flera beslut som ska fattas. Mm. Jobbiga beslut som ska tas direkt ja. Efter.
Och det är ju det som man kan känna just att jag just nu då idag med det här efterlivet är så otroligt tacksam att jag ändå, ja men som vi har nämnt flera gånger, jag menar jag är ändå utbildad traumaterapeut, men traumaterapeuten har behövt ha en som hjälper en med sorgen och det har blivit du. Därför att jag behöver få jobba med min sorg, inte i ett utbildande syfte för att hjälpa andra, utan jag behöver få hjälp i min sorgbearbetning. Därför det är ju saker som har kommit upp där. Det är hans skoter. Det är hans bilar som har sålts. Och jag menar, det har varit så skönt för mig när du till och med tog upp att ja, men du ska inte vänta med skotern. Titta på den. Gör den i ett sorgdiagram. Alltså, och det var jätteskönt för mig. Att verkligen förstå att det är så många delar. Det är ju inte bara att
han, flera lager av sorg.
Mm. Ja. Och det är ju inte bara att han är borta, utan det är ju allt det övriga som man ska igenom. För att, ja men bara det här att gå på banken, och det vet jag ju att jag försökte få andra, fråga andra hur man har gjort. För jag menar, det är ju sånt som man inte avslutar konton. Jag menar, i den här vevan just när saker hände då, och den här flickvännens pappa tyckte att ja, men Elias var skyldig henne pengar och nu skulle vi betala tillbaks det.
Och, just det.
Och jag menar, där var ju, för jag menar, hans tillgångar spärrades ju direkt. Alltså det är ju så det som händer när det blir ett dödsbo, så att vi hade ju ingen tillgång till någonting, och eftersom han var över 18 år så hade jag ju ingen insyn heller. Och där var ju banken väldigt sådär, nej men vi kommer inte lämna ut något sånt, vi får inte lämna ut sånt, det är ett dödsbo, så att vi kan inte hjälpa er med det. Så att det har ju som, det är ju så många saker man ska hantera.
Ja, verkligen. Och vart får man all energi ifrån då? Det är svårt.
Mm.
Eller det är då de närmaste omgivningen blir ju så viktiga. Att de ändå kan komma in och stötta.
Mm.
Och finnas där.
Mm.
Ja, och vi har ju pratat just om det här som du var inne på nu, med att du själv som terapeut har behövt inse vissa saker. Men också det att det kan både vara självklart en fördel, men också att det har blivit kanske en nackdel, för att de runt omkring dig ser dig som den här starka, duktiga terapeuten som klarar av att hjälpa andra, som då självklart ska kunna hjälpa sig själv.
Mm. Och det är ju någonting som jag tror att det som jag har insett bara nu, därför att just nu som det har varit, alltså nu är det som sagt var, han fyllde den 5 mars så fyllde han ju 25, och tidigare år så har det ju som varit att han har blivit så firad av vänner, de har åkt dit och så vidare, och naturligt så har ju de inte gått, jag tror att de fortfarande bär Elias med sig i sitt hjärta, men de har kommit på andra platser i livet, så det blir inte samma, det är inte samma gäng längre, det har gått flera som har gått ifrån varann i relationer och sånt. Men för mig så har ju det blivit en ny sorg, för det är ju här som jag har verkligen insett, här behöver jag jobba med min sorg. Därför den här delen är så, alltså, som jag sa, de har varit så viktiga, alla de här vännerna, så jag tror jag lutar mig mot dem istället, funnits för dem, för att då har inte jag behövt ta tag i min sorg. Men nu när de har vuxit och kommit på andra platser, så nu är det plötsligt så vart det min sorg som behövde tas om hand. Och det är lite svårare att komma efter 3,5 år och säga till någon att, alltså, vet du, nu behöver jag prata. För att eller så är det i alla fall att det är så i mitt huvud, så att jag menar.
Ja, det är det vi tror, men självklart ska vi ju göra det. Det spelar ju ingen roll hur många år det har gått. För det är ju det här just med förändringar i den sorgen som redan är så pass stort, så fortsätter det ju att utvecklas och det sker förändringar. Som du säger, vissa vänner försvinner, kompisgängen förändras och det påverkar ju dig också. För att det kanske är färre och färre som pratar eller tar upp eller kanske besöker graven och så vidare. För dig spelar det ju inte heller någon roll hur lång tid det går. För du kommer ju alltid vara den som är där varje årsdag och andra viktiga högtider. Men såklart så förändras ju den sorgen som andra runt omkring bär på, och hur de sedan väljer att bära med sig det.
Mm.
Det försvinner ju inte, men vi bär oss med det på olika sätt.
Mm. Men det är just det du nämnde där, att det är just den här, jag ska inte säga fasad, men jag tror att det är ju så att alla vi människor som går igenom sorg, visst, vi får många gånger från omgivningen höra, men du är så stark. Senast idag så pratade jag med en säljare där vi kom in på att, nej men jag var inte intresserad och jag har förlorat min son och jag vet inte i vilket sammanhang. Men så, oj, jag ber så mycket om ursäkt. Det skulle vara det värsta som kan hända. Oj, vad stark du måste vara. Och jag menar, det är ju så, vi får ju ofta höra det. Men det är ju lite grann också så att vi har ju inget val. Vi måste ju vara det. Alltså vi har ju inget val annat än, för vi har ju kanske barn, andra barn, vi har partners, vi har andra människor i vårat liv. Så att vi måste ju vara de där starka. Och jag tror att det är det som man glömmer
vi
bort.
Vi måste orka fast vi inte orkar egentligen.
Ja, och det är ju det som jag tror kanske då blir ännu mer om man då har yrken som sorgterapeut, terapeut, traumaterapeut, alltså vad det än är. Alltså att, och det är ju inte att omgivningen inte är brydd, utan jag tror att det kan bara vara att det är så lätt för dem att tro att ja, men den där har ju som, den har ju kunskap, den kommer ju att klara sig, den fixar det här bättre än andra. Och så är man så knepig.
Nej, men absolut. Det är ju sällan det är av illvilja, utan det är ren och skär okunskap skulle jag bara säga.
Mm.
Eller det att man vill ju också tro det bästa.
Mm.
Och man vill ju också någonstans kanske för att lugna ner sina egna tankar och känslor, att man intalar sig själv då och säger att jo, men den här personen är så stark så hon kommer klara av det.
Mm.
Då blir det inte lika jobbigt att bära det.
Mm.
Än att om man skulle gå runt och verkligen tänka nej, oj, den här personen, oj, undrar hur det kommer gå. Hon kommer aldrig klara det här, hon kommer inte överleva, hon kommer inte klara av det. För då är det någonting som tynger ner en själv också.
Mm.
Och det vill man ju inte gå runt och bära med sig.
Nej.
Och lägga det ansvaret på sig själv.
Mm.
Nej. Men genom att också säga att du klarar det, det är också det här att ja, men jag lägger det ansvaret på dig.
Mm.
Du som går igenom det här.
Mm.
Det är kanske inte det bästa egentligen. Men jag förstår, för att återigen, det handlar mycket ju om okunskap och rädsla. Mm. Och inte av illvilja egentligen. Att man, ofta så vill ju de här personerna, även om de säger så, de vill ju ens bästa, självklart.
Mm. Mm. Och jag tycker det är det som är så bra just med eran podd också. Därför att det är ju onekligen så att det här med okunskap, för jag menar, det är ju det som är att dels höra om alla oss olika berättelser så att andra kan känna igen sig i, för det finns ju många som jag tror kan känna igen sig i vad det än handlar om, för det finns alltid någon annan som har haft ungefär på något sätt liknande story, men just också att man förstår att vi behöver börja prata om de här sakerna, för att det är så, alltså det är så viktigt, för att jag menar som sagt vad jag har gått och hållit uppe mina fasader och trott, alltså jag har nog trott att jag har varit ganska bearbetad. Jag har nog trott att jag har kommit långt. Jag har nog inte förstått att jag har kastat mig in i att hjälpa andra för att inte behöva ta hand om mitt eget helt enkelt.
Men det är ändå fint att du har kommit fram till den insikten, tänker jag. För att det är ju aldrig för sent, absolut inte.
Nej, man ska hitta någon som är bra. Lea.
Mm. Ja, tack snälla du.
Mm.
Eller man ska framförallt känna att man är på rätt plats i livet. Och ja, alltså vägen dit ser ju så olika ut för alla. För vissa tar det kanske längre tid. Det är en krokig väg att gå oavsett vad man bär för sorg.
Mm.
Men det är som du säger så viktigt att prata och lyfta alla sorters sorg, för att det handlar inte om utan det snarare när livet händer. För vi kommer ju alla drabbas av något förr eller senare.
Mm.
Oavsett om det har med dödsfall att göra eller andra svåra förluster och förändringar, trauman, olyckor och så vidare. Mm. Det finns ju så mycket som sagt, och det är ju viktigt att våga prata om det.
Och jag menar, jag ser ju det då som sagt var som utbildad beroendeterapeut, att det här, det som jag själv har råkat ut för nu, det är ju på något sätt också har ju blivit en ögonöppnare för människor som hamnar hos mig i beroende problematik, att det faktiskt är många gånger så att man dövar, kanske med substanser eller andra beroende delar, spel eller sex.
Ersätter sorgen.
Ja, man ersätter sorgen med, och att det egentligen när vi börjar skrapa på ytan och man kommer under skinnet på folk, så är det faktiskt obearbetade sorger. Och det tror jag är viktigt också för människor att förstå, att jag vet att du brukar skriva det ibland i dina inlägg, att sorgen är så många olika saker och att det inte bara är, för jag tror att det som är top of mind när man pratar sorg, det är att man har förlorat någon nära. Men det kan ju
dödsfall.
Vara...
Ja, precis.
Men det kan ju vara så många andra saker som vi går igenom i livet. Och det är ju viktigt. Det här är ju precis som du sa, det här är det enda vi vet. Vi föds och någon gång under det här livet så kommer det att hända någonting där vi förlorar någon eller är med om någonting traumatiskt, sorgligt. Så att jag tycker man borde utbilda elever i skolan i detta, att prata sorg faktiskt.
Ja, men verkligen. Barn får ju idag lära sig väldigt mycket annat i skolan, vilket är ju jättebra. Men just den här biten saknas.
Jo, precis. Verkligen.
Ja, men det får vi hoppas på, att det blir en förändring inom en snar framtid. Har du någonting som du vill dela med dig till lyssnarna? Någonting som vi kanske inte har varit inne på, som du vill skicka med?
Jag tror att en sak i alla fall som jag kan prata av helt egen erfarenhet, och det är ju att tro aldrig att det är för sent att hitta någon och jobba med din sorg. För som sagt, jag trodde när jag kom i kontakt med Lea, så trodde jag att ja, men gud, det är ju 3 år sedan. Det är ju ganska länge sedan och det här kanske inte är riktigt det som är för mig. Men jag insåg ganska fort att det är definitivt det. Så var aldrig rädd för att söka hjälp, även om det har gått lång tid efteråt. För det finns sår som kan behöva hjälp med att läka, helt enkelt. Så att det är väl det. Ta aldrig och sätt en tid på det, utan det är aldrig för sent. Och jag är djupt tacksam att jag fick vara med, Lea. Jag är jätteglad att jag har fått berätta om Elias och mina tankar och så vidare.
Tack till dig för att du ville vara med och dela med dig av så värdefulla insikter och erfarenheter och kunskaper som du bär med dig.
Tack, tack.
Tack till dig som har lyssnat, och glöm inte att ta hand om dig och varandra. Och vill du komma i kontakt med mig, så kan du göra det via mail sorgsnackpodcast@gmail.com, och det går även bra att skriva på Facebook eller Instagram. Ha det så fint. Hej då!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.